Hallå, hallå och välkommen till avsnitt 7 av podden Funkisfarsor med mig, Micke och
Mattias.
Tjena.
Tjenare.
Hur är läget?
Jo, men det är bra. Det är ju alltid bra att snacka med dig. Det är ju en sån här pysventil i veckan liksom. Det är ju skönt.
Skönt. Härligt, härligt. Ja, jag har också längtat, förstår du.
Ja.
Ja. Det är helt underbart. Härligt. Hörru du, hur har din vecka varit?
Oj, den har varit väldigt bra men intressant. Mm-hmm. Det ena är att vi fick ju ett sånt här förslag till beslut från Försäkringskassan.
Ja, just det. Ja.
Och då hade vi tills i lördags på oss, tror jag, svara på det där. Så vi fick läsa och fundera och tänka, och ja, de hade ju tagit med saker och valt bort saker och hej, men vi fick ju till ett svar där i varje fall, så det var ju bra. Men sen är det som så att Hampus ska ju börja på särskola då.
Okay.
Augusti, och yeah. Lilla Bollebygd där vi bor har ju ingen särskola idag, men man ska ju bilda en i augusti. Och då var vi på ett informationsmöte med den blivande rektorn. Och då berättar hon att de kommer flytta ut några elever ur en avdelning. Okay. Och de kommer få flytta till någon sån här paviljonger eller baracker eller vad man nu ska kalla det.
Okay.
Och då så bad hon ju oss att vi kan väl hålla det för er själva tills vi går ut brett om detta. Liksom. För det kan ju bli att de här föräldrarna som har barn där idag, att de liksom blir lite oroliga och så. Då tänkte jag, ja, men det gör vi. Vi har det tyst liksom. Och så kom ju detta ut då liksom. Och då visade det sig att sättet som det kom ut till föräldrarna, det var ju att man berättade för barnen i skolan, va? Att när ni kommer tillbaka efter sommaren så kommer ni få flytta till några baracker ungefär så. Och så gick barnen hem till föräldrarna och sa att vi ska flytta. Liksom. Och föräldrarna visste ingenting. Så det blev ju ett jädra hallå där, vet du. Och då visade det sig att det var inte liksom bara barnen på de här avdelningen som de ska bygga om till särskola som ska flytta. Utan skolan är generellt sett trång, så att det var ju många fler barn som ska flytta ut då.
Ja, okay.
Och då... Då blev det på ett forum här i Bollby, så blev det en diskussion, och det var ganska kul att se. Det finns ju individer som ofta ger sken av att liksom tänka på alla andra och sådär. Men nu när det helt plötsligt handlar om deras egna barn, så heter det liksom, varför ska 100 barn behöva flytta på grund av kanske 20 särskolebarn? Liksom? Kan inte särskolebarnen sitta någon annanstans? Men det var ju liksom inte 100 elever som var tvungna att flytta på grund av de här 20, utan ja, det var en allmän trångboddhet, men det var ju, någon var ju tvungen att få skulden liksom, och det blev ju särskolebarnen då, så att det var lite kul att följa hur diskussionerna gick där liksom, hur man är ju sig själv närmast när det väl kniper liksom, det är ju så.
Ja, så att det,
men det är ju som så att ska man skapa en särskola eller en sån avdelning, så behöver ju man bygga om toalett och alltså lokalerna behöver byggas om, och då hade ju kommunen de hade ju kommit på det liksom, att vi kan inte bygga något tillfälligt för det är för dyrt, utan vi måste bygga något som är permanent liksom, som håller många många år, och då var det här lösningen liksom, och de var ju ändå tvungna att flytta ut barn från skolan, för det var så, det är så fullt va, så att men just den grejen att de här som tänker på alla andra i vanliga fall, som vill ge sken av det nu helt plötsligt, mitt barn ska inte flytta utan flytta på de andra liksom. Men det var liksom lite intressant. Sen min fru Annette, hon lyssnade på förra avsnittet på podden när Viktor var med. Och det var ju väldigt bra avsnitt faktiskt på många sätt, men jag berättar ju att Hampus hade ställt sig mot tv vid något tillfälle. Det var ju inte Annette med, utan jag var ju själv med Hampus. Och han hade liksom bankat på den här bort med reklamen.
Just det.
Knapp, som jag trodde. Hon sa, nej, han fattar inte det. Det finns inte en chans liksom. Men jag tror ju att han gör det. Så vi håller på att försöka testa det liksom nu. Aha. Se om han gör på liknande sätt. Men men det var lite intressant. För det är ingenting jag hade sagt till henne, utan det var ju bara en grej som jag faktiskt kom på när Victor berättade någonting där. Att det var ju faktiskt en grej som Hampus hade gjort. Så det var lite kul.
Men har han försökt att närma sig den knappen nu då, efteråt?
Ja, men det är ju nästa grej då. Den här mediakonverteraren, du vet, man har ju en sån här fiber in i huset, va?
Ja, precis.
Som gör om. Den har ju havererat, va? Så vi har ju inte haft något internet här då. Så att YouTube på tvn funkar inte då.
Nej.
Så att så är det.
Hur löser ni det då?
Nej, Telia får ju komma och fixa det. De kommer väl vilken dag som helst. Så, det, ja. Så är det.
Ja, de är snabba, tänker jag.
Ja, nu är man ju tillbaka till det här. Och vad gjorde man innan internet fanns liksom? Och, ja. Vad gjorde man liksom?
Ja, veva igång tv.
Ja, spela Jatsu eller jag tittar på Anette och tycker, ska vi inte? Och hon bara, nej. Nej, jag skojar bara.
Ja. Nej, alltså, jag, då får man bara blickar.
Nej, men jag går väl och lägger mig då. Liksom. Nej, jag skojar.
Ja, det är härligt. Ja, det är ibland så.
Nej, men man får ju...
Ibland händer det.
Ja, precis.
Ja, det ser man. Ja, då så. Men då har du haft en ganska fullspäckad vecka både med fiberhaveri och massa annat smått och gott.
Ja. Jajamän.
Ja.
Ha själv då?
Jo, tack. Vi har haft det bra. Det var lite intressant. Vi berättade i förra avsnittet att jag tror att det var förra avsnittet. Jo, det var det, att jag skulle upp till Stöten.
Ja, just det.
Och åka lite skidor. Och det gjorde vi. Det var jättetrevligt, verkligen. Det var faktiskt riktigt bra åkning, måste jag säga. Mm. Och fantastiskt väder. Visst, det frös på lite grann. Det var ju liksom en 18 minus. Men solen var framme, så att det var ganska skönt ändå. Det var lite blåsigt på toppen någon dag. Men annars var det faktiskt behagligt. Så det var bra. Så det gjorde vi. Och sen så på vägen hem. Jag tyckte vi skulle bestämma rutt på vägen upp. Så då sa jag att vi åker väg 66. För den känns liksom så här, den går snabbt. Det är inte så mycket kameror. Ja, vi åkte så tidigt. Så vi swishade iväg. Och det var ju tidigt. Vi åkte vid 4:15 någonting på morgonen. Så att, då var det ju mörkt. Så då tänkte man inte så mycket på omgivningen.
Ja, fan, åkte vi så tidigt?
Ja, visst. Ja, vi ville komma upp och åka skidor.
Ja, det var på vägen upp, ja, det förstår jag. Men när man står vägen hem där, tänkte jag.
Nej. På vägen hem kommer jag till nu. För då så sa jag, men vi åker samma väg tillbaka.
Ja.
Och vi hade ju städat där på morgonen och fixat och donat. Så vi hade ju liksom hunnit äta frukost ganska skapligt ändå. Så vi gick upp vid 7 och så åt vi väl frukost vid 7:30 där någonstans. Och sen så höll vi på att städa och fixa. Och så tuffade vi väl iväg runt 9:15 snåret på förmiddagen.
Ja.
Och vid 11:30, 12:15, då började ungarna skrika efter McDonald's. Då började de bli lite hungriga.
Ja.
Men jag hade ju valt att åka väg 66. Och den här gången var det ju ljust.
Ja.
Och det var bara skog. Och min kära fru är helt fantastisk i alla lägen. Dock när hon är lite hungrig. Så blir hon lite små irriterad på saker och ting. Så vi började, ja, vart lite gnatigt där i bilen en stund, och sen så i alla fall så sa hon så här, nej, nu skiter jag det här, så sväng in här. Och så svängde jag in på någon avtagsväg, och så klättrade hon bak och hämtade liksom den här kassen med mat vi hade med oss liksom. Så här, det var ju kalla köttbullar, och det var ju det var ju lite så här. Alvin, han satt ju och käkade mat, för han hade ju sin pump liksom, så han fick ju mat.
Han var lugn och fin. Alla andra var liksom fradgammal.
Ja, visst. Och så det, det första som hände det var att lilla Tyra hon fick lite kalla köttbullar i en kaffemugg.
Jaha.
Och det var ju hon nöjd med. Och Elton han fick två kalla grillkorvar i korvbröd. Och Louisa hon tog fram smörpaketet och så bredde hon macka med fingret. Vi hade ingen smörkniv så hon tog smör med fingret och smetade på mackorna och gjorde köttbullemackor till sig då.
Mm.
Och jag visste inte vad jag skulle äta så jag tog ju två chorizo-korvar i hamburgerbröd med en klick smör emellan.
Ja.
Det gick ju bra. Vi var ju mätta i alla fall så vi kunde hålla oss en stund till. Så det var så Alvins kommentar på det hela var så himla skön. För när vi kom hem så sa han så här, då var det ett helvete.
Ja.
Men nu är det kul att prata om det.
Ja, men det är så. Just där så, och då kan det vara jävligt jobbigt.
Ja, så det var ju hemresan. Och Louisa sa, jag kommer aldrig mer åka väg 66.
Nej.
Nej, okej, okay, så jag förstår det. Så, men vi kom fram till en McDonald's till slut så, så att barnen fick faktiskt äta McDonald's. Det var lite senare bara, men de klarade sig rätt bra på den här kalla korven och kalla köttbullar.
Mm.
Så det gick bra. Men det var, ja. Ja, det var en resa i sig faktiskt.
Ja.
Mm. Och inte nog med det, vi stod ju dessutom i kö uppe i Sälen ganska länge eftersom det var bytesdag.
Mm.
Så vi var ju kvar där en stund. Ja. Men nej, det var en trevlig resa överlag faktiskt.
Ja.
Ja.
Och bänkbordet där i Stöten, det funkar eller?
Ja, fantastiskt. Vi stannade faktiskt aldrig och fikade, men vi stannade till vid det för jag ville se vilket det var.
Mm.
Och då tänkte jag att det här måste jag plåta och skicka till Mattias. Så det var toppen bra. Det funkar kanon.
Ja, det kommer ju ett till i nästa vecka.
Mm. Mm. Det är bra.
Ja, nej, men det
klockrent.
Då har man i alla fall valet liksom.
Ja, ja, visst. Nej, men det var jättefint. Det var ju toppen. Det kan inte bli bättre, tänker jag.
Nej, det är ju jag som gjort.
Ja, jag tänkte säga det. Det är en jättefin modell.
Ja.
Jättebra. Bra.
Ja. Ja, ja vad härligt.
Ja, så det har varit i övrigt en bra vecka faktiskt. Mycket jobb, men det har gått bra.
Ja.
Så är det.
Så är det.
Jajamän. Och du, jag tänkte på en annan grej. Vi satt ju faktiskt och pratade i slutet på förra avsnittet om dagens avsnitt.
Ja, just det. Ja.
Och lite grann vad vi skulle prata om idag. Och då sa vi att vi skulle prata om djungeln och det här, ja, ska man säga, funkisträsket som man liksom måste slå sig igenom med både armbågar och lie och jag vet inte allt.
Ja, det är ju jäkligt snårigt. Alltså, jag tänker som så här att, jag tror jag sa det i förra avsnittet, att, jag menar, att få barn, alltså, man kanske får lite information i skolan och man kanske träffar på barn när man växer upp, och när man själv får barn så har man ju, det är oftast ett ganska vitt papper som behöver fyllas i liksom.
Mm.
Och då kan man ju få hjälp av folk att fylla i, men när man liksom får ett barn med någon form av funktionsnedsättning så är det ju, ja, som tur är ska man väl ändå säga, så är det ju kanske inte så många som får barn med funktionsnedsättning. Det är ju färre än normala barn, att säga så.
Mm.
Och det är svårt att fylla på det där vita pappret, hur man ska vara eller hur man ska bete sig, vad man kan få hjälp och vad det finns olika saker. Och det är väl det man kan känna i en djungel liksom. Var ska man börja liksom?
Mm. Ja, precis.
Och liksom egentligen första hindret i den där djungeln tycker jag, det är ju sjukvården på något sätt. Va? För det utan en egentlig diagnos så kan det ibland vara svårt att komma vidare eller få hjälp eller få hjälpmedel. Alltså det krävs att någon talar om att vi tror det är det här och så då kommer man några steg in i djungeln och så får man komma till nästa skogsbryn eller vad det nu kan vara liksom. Så att det, och det, det är inte, jag hade ju aldrig fattat det, men min fru Anette, hon har ju jobbat på särskola i många år, så hon, hon visste ju liksom att ja, det är bättre att få en diagnos tidigt så man kommer till nästa steg. Sen kanske den diagnosen är fel, men då får man väl korrigera den sen då. Men det är ju många som bara på något sätt sitter fast i det där att ja, de vet inte vad de ska ställa för diagnos. Nej. Och så länge de inte har det så, så kommer man liksom inte, ja, man kommer inte alltid framåt liksom.
Nej. Och så är det ju, tänker jag, att som du säger, om man inte får en bild av vad det kan vara, och man får den här första vägen in, så, och så står det någon och möter upp där inne och säger, här har du machete, ta dig framåt, eller liksom, här har du det här behöver du för det här. Så precis det du är inne på, att det är ju jättesvårt att veta vem eller vart ska jag ta vägen.
Mm.
För man, just där och då är man ju ganska ensam som föräldrar. Alltså det kan ju vara en förälder, det kan vara två. Man liksom är ju ganska själv i det här just där och då. Tills dess att man börjar hitta en öppning. Och få kanske en vägledning dit. Tänker jag.
Mm. Ja, så, precis.
Ja. Så det, det är väl lite det, tänker jag, som är vägen in.
Hur, ja,
hur tar man sig framåt och hur kommer man in och igenom?
Jag tror det är, på något sätt så måste man ju, man måste ju landa i att ja, det är ju mycket som händer när man får ett barn med funktionshinder. Alltså jag, jag själv har väl insett att jag hamnade i någon form av förnekelse eller flydde väl på sätt och vis. Alltså jag var här, jag var med, men jag var ändå inte med liksom på något sätt. Och det finns ju olika sätt att reagera, men jag tror liksom att någonstans måste man ju landa och förstå att det blev inte som man kanske hade tänkt. Och det är ju, ja, det är ju oftast förknippat med kanske någon form av sorg. Alltså det blir ju så, man blir ju ledsen liksom. Men så måste man ta sig igenom den där ledsamheten och försöka, ja, det var väl som Victor sa, man måste försöka vända på det och se positivt liksom. Försöka okej, nu är jag här liksom. Jag kanske inte vill vara här, men jag är här. Och vart ska vi nu liksom? Det, jag vet, när jag var yngre så orienterade jag. Då var det ju viktigt att ta reda på var befinner jag mig nu. Och sen ta reda på liksom, vart ska jag? Om jag inte visste var jag var nu, så var ju chansen väldigt stor att jag sprang fel när jag trodde att jag skulle springa åt vänster. För att jag trodde jag var på en plats. Men själva verket skulle jag springa åt höger, va? Så att, på något sätt måste man ta reda på, jag befinner mig här. Och sen får man ta ut kompassriktningen dit man vill då. Och sen den resan dit man vill, den är ju inte lätt, den är ju jättetuff och den kommer säkert innehålla mycket upp och ner och jobbiga grejer. Men man, alltså ju snabbare man fattar, jag tror ju snabbare börjar man ta sig framåt liksom. Men jag kan ju känna att om man tror att samhället ska liksom stötta en i detta, så har inte jag upplevt något större stöd, utan det, Försäkringskassan är ju inte mycket till stöd. Nej. Sjukvården, jo, de stöttar väl, men det är ju, ja, det är ju inte helt klockrent heller, tycker jag. Däremot så tycker jag att där man har fått stöd är om man har träffat föräldrar i någon liknande situation liksom. Då kan man ju få mycket tips och råd och så här gjorde vi och nej, men tänk på det här och alltså, det är nog där på något sätt, det är där man hittar mycket hjälp liksom.
Ja, precis, att våga fråga kanske och liksom,
ja, alltså, precis.
Att man, även om det är en svår situation man befinner sig i, för att det är ju lite som vi båda har pratat om i tidigare avsnitt, att när det, när man väl får barn med en funktionsnedsättning så slås benen undan lite grann och det blir en stor sorg i en själv, för man vet inte riktigt vad som kommer att hända och hur det ser ut och liksom man är i det här vakuumet på något vis. Men jag tror också att, som du är inne på, att man vågar fråga, vågar möta upp och våga ta för sig. Även om det låter kanske stort i ord som jag säger nu, så tror jag att det är ganska många gånger det är vägen in.
Ja.
Till att liksom hitta något form av spår för just mitt barns diagnos eller för en likasinnad situation som någon annan kanske har upplevt och varit i samma sits som jag. Så därför så tror jag att det handlar mycket om det här med att våga fråga. Våga söka hjälp. Kanske inte googla allting som de flesta idag gör. Att liksom jag har lite ont i bröstet och då googlar man vad bröstvärk kan vara. Det kan ju vara allt ifrån en svullen hårsäck till döden. Liksom. Men inte så, utan snarare det här med vad finns det i mitt barns diagnosbild och liksom söka hjälp i? Och hur kommer jag dit? Finns det någon sida på Facebook? Kan jag ta hjälp av någon familjemedlem som kanske vet någon? Eller liksom att man vågar liksom söka det här. Tror jag är viktigt. Så att det, nej, det, jag vill ju också minnas lite så som du säger, det här med att man levde lite förnekelse i början. Och där har ju vi lite liknande historia med första året där. Jag var också där och jag var också med. Jag såg att folks läppar rörde sig liksom när de pratade till mig, men jag förstod liksom inte riktigt vad de sa.
Nej.
Och när det började falla på plats så var jag den här, jag var den här jobbiga pappan.
Jaha, okej.
Okay. Ja, men på habiliteringen till exempel. Det var som att jag ställde ju krav. Jag ifrågasatte saker och ting. Och det slutade ju med, så kände jag det och så upplevde jag det, att när vi kom in på habilitering till exempel, då gick folk in på sina rum. Alltså som att där kommer den där jobbiga farsan.
Ja.
Men jag tycker att det är viktigt att liksom få fram det man vill. Varför har inte han, min son då Alvin, varför kan inte han få en sån här? Vad det nu är, rullstol, vad som helst. Nej, han är för liten. Men vadå för liten? Det är inte så att han liksom, han kommer inte bli mindre, han kommer bli större. Och hur ska han kunna lära sig saker och ting om han inte får göra det redan nu? Nej, men det går inte. Så att jag tror mycket handlar om att våga stångas, våga ställa krav och liksom vara tjatig och jobbig i mångt och mycket. Faktiskt.
Alltså man måste ju, jag vet, det var Annette och jag får erkänna att jag inte förstod det, men hon ville ju tidigt att Hampus skulle få hjälp med träning. Men de hade ju inte satt någon diagnos på Hampus då, så att det var inte så lätt att få till träning. Men då vet jag att hon pratade med sjukgymnasten. Det var innan vi hamnade hos habilitering. Vi var ju hos barnavdelningen fortfarande. Och på något sätt så fick vi till att, om det var varje vecka eller varannan vecka, jag tror det var varje vecka, vi fick komma till den här sjukgymnasten och försöka göra övningar med Hampus då. Men det hade vi nog inte fått om inte hon hade tjatat eller legat på eller tyckt att alltså ju mer träning man får, vad som jag vid något tillfälle faktiskt har tänkt att jo, men om Zlatan opereras så försöker man ju få honom att komma igång så tidigt som möjligt liksom. Ju snabbare han kommer på banan ju bättre är det. Det är inte så att han får operera sig och så, ja men ligg då vila ett halvår och sen kommer du tillbaka till fotbollen liksom, utan de försöker ju fortfarande hålla igång honom liksom.
Ja, visst.
Men våra barn, det är liksom, ja, vi ska vänta och se lite. Se vad som händer. Och Och jag vet ju många läkare som, när man ligger på dem och säger, men vad är det, vad är diagnosen, vad är möjligheterna? Och då är de så försiktiga, va?
Mm.
Och det är samma sak som när man ska söka assistans eller så, då ska man ju ha allting på papper. Men då har jag märkt att vissa läkare, de vill inte skriva på papper för att det blir så hårt liksom. Och då sa man, vad är det som blir så hårt? Jo, men det blir så hårt om jag skriver att, ja, Hampus 5 år har nått sin, han kommer inte bli duktigare fysiskt sett liksom. Han har nått sin topp.
Ja,
ja, det är ju skitjobbigt att höra, men det är ju det vi behöver höra. Nej. Och det är framförallt det Försäkringskassan behöver höra, om det är det du tror. Jo, men det är vad erfarenheten säger, säger de då. Liksom. Ja, men skriv det då. Ja, men ni kommer inte ta det jobbigt. Ja, det är inte så kul att läsa, men det får man ju ta liksom. Ja. Så folk trippar ju lite, även inom sjukvården. Trippar lite på tå, vill inte liksom... vill inte kanske säga egentligen hur det är för att det ska liksom bli jobbigt. Va? Och det är klart det blir jobbigt, men ibland är det ju bättre att faktiskt veta vad det är och veta vad som gäller lite liksom. Så, vet man vad som gäller, så om det inte blir så ja, då blir det ju bättre liksom.
Ja, och ibland undrar jag om de är rädda för att det ska bli för hårt emot föräldrarna.
Mm.
Alltså istället precis. För att, som du är inne på, att man, ja men säg det bara. Mm. Alltså vi kommer ju ändå komma dit till slutändan.
Ja.
Och det är väl bättre att veta nu att det är en dyskinetisk CP-skada eller att det är en lättare CP-skada i armen, eller alltså förstår du, vad det nu må vara.
Ja.
Och att han kommer inte kunna gå i hela sitt liv.
Nej.
Eller han kommer inte kunna prata eller vad det nu må vara. Alltså, det är ju jättejobbigt att höra såklart, men det känns som att de vill inte säga det. För de är rädda att såra och skada. De vet säkert, hyfsat stor koll har de väl ändå på vad som, liksom, för de har ju ändå någonstans undersökt barnet och borde ha ju så pass mycket erfarenhet och bakgrund så att de skulle kunna göra ett uttalande, men de vill inte såra föräldrarna. Och då blir man liksom, blir man hängandes lite grann i någon så här en liten lina som är på väg att gå av över ett.
Ja, precis. Alltså ibland är det bättre att få en smäll på käften liksom.
Mm.
Alltså, ja,
ta det från början bara.
Ja, precis.
Det är lite så, för då har man någonting att jobba emot.
Mm. Mm.
Istället för att man ska famla runt i ett mörker. För det är lite så det blir i början för många. Ta bara ett exempel. I vårat liv med Alvin. Så vi har ju till exempel varit ner på någonting som heter Move and Walk.
Ja, just det.
Precis, konduktiv pedagogik i Göteborg. Mm. Mm. Och vi var där 6 tillfällen tror jag, om jag inte missminner mig. Ja, 4 veckor i stöten.
Ja.
Så vi bodde ju där 4 veckor.
Mm.
Vilket var superbra. Men det hade vi aldrig någonsin fått reda på att det fanns. I alla fall inte så tidigt, om det inte hade varit för min låtsasmamma. Som jobbade som tandsköterska. Och pratade med, det här är helt absurt. Hon pratade med en patient i tandsköterskestolen.
Mm.
Och den här patienten var, vad jag förstår, jurist. Och hade en kompis som jobbade med ganska mycket barn som hade funktionsnedsättningar. Och han sa, men jag var med att han hade snackat något om någon Moonwalk eller vad det hette.
Mm.
Då kom hon hem och sa, jag tror att det heter kär. Så vi började googla direkt.
Ja,
riktigt. Ja, vi fick vi liksom fick vi nys om det.
Mm.
Och på den vägen var det, och där kunde vi åka dit under, jag tror att det var under 3 års tid vi åkte dit. Mm. En gång på våren, en gång på hösten. Och det var ju liksom jättehjälpsamt. Mm. Han lärde sig massor på det liksom.
Ja, vi har ju också gått på Move and Walk med Hampus. Jag tror det var nog Annette som hittade det. Hon hittade ju det mesta, känns som.
Mm.
Allt utom skidor. Och downhill. och sådär. Men hon hittade det här med Move and Walk och tog upp det, tror jag, med om det var våran sjukgymnast vi hade där och då. Men då var inte, det kändes inte som habiliteringen var jättepositiva till det där.
Nej, det är de.
Det är lite konstigt, men så visade sig sen då att om man har en CP-diagnos, om man har det på papper, då kunde man söka och få en träningsperiod per år utav Västra Götalandsregionen.
Precis, ja.
Så det gjorde vi då, så det var väl egentligen, vi ville ha på papper att han hade en CP-skada eller CP-diagnos, och då fick vi det, och då sökte vi, så fick vi det här första träningstillfället. Så att jag tror Hampus har gått, han har väl gått 3 år, tror jag, eller 3 omgångar då, för att vi får ju en per år och däremellan så tränar vi själva liksom. Men det är ju fantastiskt. Tricket med Hampus är väl att hans intellektuella funktionsnedsättning sätter ju liksom gränser för vad, det går liksom inte att instruera honom. Som det kanske går att göra med andra. Men det är också lite lustigt hur sjukvården får för sig att vissa metoder är inte så bra liksom. Fast de bevisligen är bra.
Ja.
Hade de inte varit bra så hade ju liksom de fått stänga igen. Det är ingen som hade velat gå dit liksom.
Nej, och det där är så himla sant. För vi bodde ju nere i Västra Götaland när Alvin föddes.
Ja.
Och då vet jag att sjukgymnasten som vi hade sa, nej, det där kan inte gå på. Det är inte bra. Det rekommenderar jag inte.
Nej.
Och vi ifrågasatte liksom, eller framförallt jag sa det, men alltså, hallå, vad menar du? Varför kan inte det vara bra? Nej, det är liksom, de är för hårda och de tränar för hårt med barnen och det funkar inte. Och så kommer vi dit och det är liksom, ja, jätterara människor som är där och verkligen, de sjunger och de leker och det är liksom, de tränar ju fram det på ett roligt sätt. Så barnen får slå en kull, liksom gamla chips, Pringlesrör med massa ris i. Alltså, så här, det är ju sånt och ringar och det är liksom bollar och det är allt möjligt. Och dessutom så är föräldrarna del.
Ja, precis.
I träningen. Det blir en annan grej. Jag menar, går du till en sjukgymnast idag? Så är det liksom, om vi ska göra CPUP, ja okej, okay, vad är det då? Nej, men du ska sträcka oss för att mäta vinklar. Kan du hålla i?
Ja, precis.
Ja, det är ju inte ens kul någonstans.
Nej.
Tacka fasen för att Alvin strätar emot liksom och ligger på britsen och spänner benen och drar upp dem liksom. Nej, men han vill ju inte.
Nej.
Men blir det lekfullt, då är det en annan grej, för då är det kul.
Ja.
Och då kommer han, då fyller han ut sin, han sträcker ut till sin fulla potential och det blir liksom bra. Så att, nej, hon var också jätteemot det där. Och det var så här, varför? Varför ska vi behöva kriga om allt hela tiden? Men hon var ju faktiskt motbevisad. Hon såg resultat. Nu hade vi inte henne så länge eftersom vi flyttade då. Så att,
ja.
Men hon frågade hur det gick och så där. Och hon, ja, hon gjorde någon koll på honom innan vi flyttade. Och märkte ju att det hade gett liksom. Så nej, det var, han var ju bara en liten knodd när vi var där första gången liksom. Så det. Och där träffade vi också ett jättenätverk, skulle jag säga. Som många andra i liknande situationer har ju kompisar i hela Sverige. Alltså det är inte bara liksom närstående så där, att man, utan man får ett helt annat nätverk inom funkisvärlden. Som är helt fantastiskt. Och där kan man ju också ta hjälp av varandra. Som du var inne på det här med. Aha, har ni en sån där? Har ni såna i er region? Eller liksom funkar, får ni såna? Såna får inte vi. Nej, men fråga efter den här. Och så fotar man den. Och så tar man med sig den tableteringen. De börjar skruva lite på sig. Men sen efter ett tag så bara, aha, om vi kanske kan se om vi kan fixa en sån. Och det är lite synd, för att det är så himla motigt att det ska vara liksom, vårt är vårt, deras är deras, där får de sånt, det får de inte här. Utan gör det öppet, alltså fasen, öppna upp liksom gränserna. Man behöver inte vara så här att hålla på sitt.
Nej.
Utan ge alla möjligheten som har behovet. Så slipper det bli en massa tandgnisslan och liksom bland oss föräldrar framförallt. För att det blir ju att man till slut blir den här jobbiga farsan eller jobbiga morsan.
Ja.
Som liksom bara hela tiden ska in och stångas.
Jag vet ju, habiliteringen hos oss, de har ju sådana här typ träningsperioder också. Så tror jag vi var, om jag inte minns fel, vi var uppsatta på en träningsperiod, så blir den inställd. För att det var för få liksom. Och då var det väl jag som tände till och ringde liksom ansvarig och sa, men vad är detta, nu har vi väntat liksom. Och så ställer ni in för att det är för få. Jo, men vi kan ju inte anordna en träning bara för en eller två. Men vad ska personalen göra då? Liksom, ni har ändå planerat för detta liksom. Så till slut med att vi fick någon egen variant istället då. Men liksom, ja, men hade man bara accepterat det där pappret som kom hem att träningen inställde, hopp. Ja, men då väntade vi ett år till då liksom. Och under det året så, och på något sätt kanske man begränsar Hampus utveckling liksom. Så att, så det ja, men det, du har rätt i det. Det är liksom, det, man får vara lite jävla pain in the ass alltså.
Ja, tyvärr.
Och ibland undrar jag liksom om en del av de här tjänstemännen man har att göra med, om de liksom riktigt vet vad det får för konsekvenser av saker de gör. Jag vet, jag bokade ett möte med cheferna på habiliteringen och personalen för att jag upplevde att de uttalar sig på sätt som inte hjälper oss i våra processer liksom.
Ja.
Och jag beskrev liksom, jag hade exempel på, ja, du som sjuksyster, du blev uppringd och då säger du det här, det finns nedskrivet. Men varför berättar du inte det här? Och liksom, för det du sa där, det var inte till någon hjälp. Liksom. Men hade du berättat det här så hade det varit till hjälp.
Ja,
det har de inte tänkt på liksom. Så, och jag vet, Hampus sover ju dåligt så att... Och det hade han lite svårt att förstå, även om de hade gjort en sömnregistrering. Så sa han, men vi sover ju inte med Hampus, så det är svårt för oss att förstå. Ja, nej, men då får man ju på något sätt lita på oss som föräldrar. Men om ni inte litar på oss som föräldrar så är det så här att jag har köpt en sån här pulsklocka som mäter sömn och mäter aktivitet. Så här har ni all data senaste halvåret liksom. Och här är en typisk vecka. Så fick de ju se hur upphuggen sömnen var. Och då sa han läkaren, det var ju jätteintressant. Man kan alltså använda en klocka till att mäta hur folk sover. Ja, det är ju det moderna sättet liksom. Du vaknar och så talar klockan om, ja, nu verkar du vaken, hur har nattsömnen varit? Bra eller dålig då liksom? Och så får man gradera och så tankas det upp i något program och man kan liksom analysera och se. Det är, så ja, det är ju egentligen ett träningsredskap, men jag köpte klockan för att jag ville bara liksom, är det, sover vi så här jävla dåligt liksom? Och det gjorde vi ju liksom. Eller ja, för Anette hade ju ingen klocka, men hon sover ju som jag ungefär. Så att nej, men man får nog vara lite pain in there. Sen finns det en annan grej som jag har tänkt på. Det är att när jag fann det här med skidor och började intressera mig för det, så jag vet Anette som sa till mig ibland, nu får du ge dig, men jag vet, vart vi än gick och vi såg någon som kom i någon Kimba Neo, sån här typ barnvagn. Alltså alla som har ett funktionshindrat barn och har tvungna haft en barnvagn vet väl vad en Kimba Neo är. Så fort jag såg en sån så gick jag fram och sa, hej, vilken fräck Kimba Neo ni har, en sån har vi också haft, sa jag. Och folk blev oftast lite chockade, så jag liksom, jag tänkte bara fråga, åker ni skidor liksom? Och de bara, nej, eller också, ja, fast jag vet inte hur. Nej, men fan, då har jag hittat det här och liksom börjat beskriva. Och folk blev oftast först lite chockade, typ tog ett steg tillbaka, vad det här för jävla dåre liksom. Men sen efter ett tag så blev de ändå glada att man sökte kontakt.
Ja, precis.
Jag tror gränsen var, jag tror jag gjorde det, vi var på Legoland i Danmark. Gick jag fram till några danskar och frågade om de åkte skidor. För de hade rullstol. Ja, det kanske var grejen. Men jag kände att jag fick lite energi av att se att man fick ett meningsutbyte. Och jag vet, det var en gång på Liseberg. Jag gick fram faktiskt till en familj och så ja, de hade en Kim Baneo också. Och så här, ja, och vi började prata om det där och vi utbytte saker och ja, men de åker ju faktiskt skidor idag liksom. Det var lite kul.
Ja, det är
så att vad jag vill komma till är att vi som har levt lite grann i djungeln, om vi stöter på någon i den här djungeln, man kan faktiskt gå fram och prata liksom. Jag tycker att det är okej att säga hej och vilken snygg rullstol, vår son har också en rullstol. Om man säger det så har man liksom på något sätt skapat en kontakt. Det är lite grann som folk som inte kör med husvagn eller husbil, de blinkar med ljuset eller ja, hejar precis på varandra. Man kan ju heja på varandra om man ser någon som sitter i rullstol per mobil eller så. Och så får man väl se vad det ger, men ofta så börjar folk prata och det kan ju bli en dörröppnare eller en liten guidning, tänker jag.
Ja, så är det verkligen. Och jag menar, jag är lite som till exempel från mitt liv. Det är ju när jag jobbade på resursskola, så fanns det en kille där som var rullstolsburen. Och med tanke på att jag hade Alvin så tyckte jag att det här är coolt. Det är liksom läckert att det finns en kille här. Och vi skulle ut och leka kull, tror jag. Och det var gräs och det var dant. Och liksom, det är oftast de som var kring den här pojken. De ställde ut han liksom på gräsmattan och stod bredvid och tittade på. Han fick aldrig liksom vara delaktig.
Nej.
Riktigt ordentligt sådär som ja, men alla barn vill springa runt och leka liksom. Det är ju konstigt. Även om du är rullstolsburen eller inte så vill man ju vara del i saker och ting. Så jag tog den här pojken och sa, jag lånar han en stund, jag vet hur man kör de här rullarna. Ja, gör det. Och det, vi stack iväg och vi åkte upp och stiga, vi försökte gömma oss bakom trän och vi höll på där. Och, ja, det var ju liksom, det var guppigt och det var dant, men han skrattade så han liksom höll på trillarstolen för han tyckte det var så himla roligt. Och sen ville han ju liksom vara med mig varje rast för att vi skulle latcha kull då. Och de andra barnen, det tror jag också är en sån här grej att när man involverar sina barn i barnen runt omkring. Det är ju inget annorlunda med mitt barn bara för att det är rullstolsburet. Han eller hon vill ju också leka i sandlådan liksom. Han vill ju också ner där och gräva. Sen att de ligger lite grann eller man får sitta bakom och hålla i och liksom stänka sand. Och, det är en annan sak, men de vill ändå vara där. Jag tror också att om man liksom involverar de andra barnen runt omkring, så kan inte ni bygga sandslott, du ser ut att ha en fin hink där eller vad det nu må vara, så blir det mer naturligt också, då blir man en del i gemenskapen. För att det är nog det man liksom, man vill ju ha det så normalt som möjligt. Man vill ju liksom hitta den här funktionen där mitt barn är ingen, det är inget annorlunda på det. Så varför ska det liksom sitta och titta på? Det funkar ju inte, utan det ska ju ner i. Och det tycker jag kan vara ganska skönt med normalskadade barn som inte sitter i rullstol eller liksom som kanske inte har någon diagnos. För de är så ärliga och så genuina, för de kommer alltid fram och frågar, varför sitter han i rullstol? Och så vet jag att Alvin, han brukar titta på mig ibland och så säger jag så, nej men det är för att hans ben, de är lite knasiga. De gör inte som han vill. Jaha, okej. Okay. Ja. Och sen skuttar de vidare liksom. Det är inget konstigt med det. Varpå en förälder nästan så här backar undan när man kommer. Och liksom, eller vuxna, jag ska inte säga föräldrar, en vuxen. De kan nästan så här backa undan och verkligen, oj, akta nu. Gå inte för vägen här, gör inte si, gör inte så. När man kommer med rullstolen. Och det tycker jag är så synd. För barnen är ändå intresserade. De vill ju, ja, men varför sitter han där? Varför kan inte han prata? Och de ställer ju verkligen de här raka frågorna. Vad är det för fel på honom? Och jag tror att faktiskt Alvin mångt och mycket många gånger har liksom uppskattat det också. Att han blir talad till.
Ja.
Istället för talad över. För det kan jag tycka sjukvården är experter på, och försäkringskassan bland annat, alltså framförallt när de kommer hit och ska göra en så här assistansomprövning. Då kan Alvin sitta med vid bordet, men de pratar om Alvin som att han inte finns i rummet. Och det stör mig jättemycket, så jag brukar säga, men du kan fråga honom, han sitter här. Ja, ja just det. Nej, men jag tycker att det är många, många hinder och stora trän i vägen. Som liksom man måste barkadera och man måste verkligen gå igenom. Och det är tufft och det är tungt. Men det finns som sagt väldigt mycket hjälp att få. Det finns ju sociala medier man kan söka sig kring. Och man måste våga fråga. Och våga vara lite tjatig och pain in the ass, som du uttrycker det. För att det går att få att komma dit man vill. Så bra som det bara går. Genom lite liksom tandgnisslan. Så ja. Det är ett intressant ämne att prata om. För det här kan man prata om i evigheter. Kanske.
Ja, alltså jag tror att vi kommer komma in på det här i många framtida avsnitt också. Liksom. Jag menar... Ja, vår tanke är väl att vi ska försöka ha lite gäster av andra pappor eller farsor. Och då får ju de ge sin lilla bild av hur man tar sig framåt. Liksom. Så att det finns ju ingen... Det finns ju ingen klockren vägbeskrivning. Det är inte som så att vi kan ge någon en GPS och så säga, nu har vi skrivit in adressen här. Liksom. Bara full GPSen, utan det finns ju ingen GPS-signal här. Det är ju liksom det är ett oskrivet papper och det finns ju många olika vägar. Men jag tror det är, man måste våga fråga. Våga fråga och får man inget vettigt svar så får man ställa frågan igen. Liksom. Det till slut så får man ett svar. Det kanske inte är det man vill höra, men det svaret kanske föder en ny fråga och så får man liksom det är nog så man tyvärr får göra och sen tycker jag, var inte rädd för att prata med andra. Nej. Ser ni någon med en kimbaneo eller en rullstol eller någonting, gå fram och säg hej och ja, jag har också en kille i rullstol liksom och ja, det man kan ju prata vad som helst och man stöter på människor överallt. Det kan vara på Astrid Lindgrens Värld eller Liseberg eller Gröna Lund eller vad som helst. Alltså bara kinga på varandra. Ja, man vet aldrig vad det kan öppna för dörr. Liksom.
Nej. Och dörrarna är oändliga. Det handlar om att ha de här 1000 nycklarna som jag brukar säga. Man måste, måste våga prova olika nycklar hela tiden för att se att man kommer någonstans. Och det är som du säger. Sök ett nytt svar om du inte får det svaret du önskar. För det man vill ha tillbaka är, ja men det kan vi titta på. Eller, ja det var en bra idé. Eller, ja du tänker så. Ja det har vi inte funderat på, men det ska vi kolla upp. Men det är inte alltid man får de svaren, utan som oftast får man ju, ja, nej. Nej, alltså det, ja. Alltså förstår du, man kommer liksom ingenstans. Så då måste man få. Jag vet det var något tillfälle för många herrans år sedan som jag kommer inte exakt ihåg vad det var det rörde, men såklart var det någonting kring Alvin och jag liksom pratade med den första och inget svar, jag fick inget svar och jag ringde igen, fick inget svar, då ringde jag din chef, så ringde jag chefen, till slut var jag liksom uppe på riktigt hög nivå, så verksamhetschefsbiten. Och där gjorde jag en övertramp. För jag sa, ni fattar fan ingenting. Och ni kommer inte göra det förrän dess att det här händer er. Och det skulle jag inte ha sagt. För då fick jag ju tillbaka, du har ingen jävla aning om vad som har hänt mig. Nej, det var dumt sagt. Förlåt. Där gick jag över gränsen. Men det var för att jag var så jäkla arg. För jag fick inga svar på det jag ville ha svar på. Ingen kunde säga bu eller bä.
Nej.
Och ibland så tar man ju till liksom, ja, från tårna tar man ju. Då kan det bli fel också. Så att jag säger inte att man ska gå fram med försiktighet, men man måste våga.
Ja, precis.
Och det vart ju någonting bra utav det också, för att vi, det ledde ju till att vi liksom till slut kom fram till det vi ville ha och det som att det vart så. Så att, men jag fick ju be om ursäkt till den här chefen.
Ja, det är väl okej. Alltså, ja. Man måste ju kunna erkänna att man har gjort fel. Ja. Men man måste ju nosa på gränsen ibland också.
Mm. Sen tror man ska ha mycket tur. Alltså man, det, mycket handlar ju om att hamna rätt.
Ja.
För någon gång under vägen så kommer man ju trampa på någon som inte riktigt är, alltså man personligen tycker så här, men herregud, vad gör den här personen på det här jobbet? Men man kommer också hamna på de här som man ser faktiskt har ett genuint hjärta och brinner för det.
Mm.
Och då kommer man komma ganska långt i det, om man möter upp det på ett schysst sätt. Bara titta på Alvin nu, han har ju fortsatt på Jordelskolan i Stockholm. Och där har han ju konduktiv pedagogik i skolan.
Ja, det är
så att han har, de har ju konduktorer i skolan, vilket är klockrent. Det funkar ju bra som helst. De ligger ju på, liksom, nu har de ju distans, så ligger på mattan och kör via länk. Liksom. Så det är ju perfekt. Och så fotar de och filmar och liksom skickar tillbaka till skolan så att de ser att de gör övningarna rätt. Och så får de feedback. Mm. Så att, är det jättebra. Det handlar om att våga.
Ja.
Bra, hörru du Mattias.
Mm, men jag tror det här är ett ämne vi kommer återkomma till, helt klart.
Ja, alltså. Verkligen. Det finns massor att prata om.
Ja, det har varit kul att få lite frågor inför nästa program.
Mm.
Vi har väl inte spikat ämnet riktigt än. Vi har lite idéer, men... Man kan säga ämnet till idag, det kom ju av en fråga vi fick typ efter första avsnittet.
Mm.
Så det har varit kul att få lite frågor om saker som ni lyssnare går och grunna på.
Mm. Precis.
Så ja, det är bara att kontakta oss. Skicka Precis. Frågor.
Via Facebook, Instagram eller även kan man gå in. Och om man lyssnar på podden via Anchor-appen så kan man faktiskt skriva en fråga där. Eller om man pratar in den, det vet jag inte riktigt. Men... och sen Precis. Så faktiskt, Mattias, så vill vi också, du och jag, vi vill ju passa på att tacka alla lyssnare. För att det är många som har lyssnat och vi har faktiskt passerat 1000-strecket nu på antal lyssnade avsnitt. Så att så många gånger har ni lyssnat, så jättestort tack för det.
Ja.
Men hur är du Mattias?
Jo.
Klockan är slagen.
Ja, den är det va?
Den är det.
Ja.
Och
det är dags att gå och lägga sig nu då, finns ingen tv ut. Attans.
Nej, det är kört nu. Ja, själv får jag käka kalla chorizo med hamburgerbröd. Kanske gå ner och ta en köttbulle, vem vet. Ja. Men du, vi säger så för idag va?
Ja, det gör vi det.
Mm. Och tack till alla ni som lyssnar på våran podd Punkisfarsor med mig Micke och
Mattias.
Ha det bra nu.
Ha det bra.
Hej då.
Hej hej.